frågorna som ni har undersökt handlar ju om struktur och förutsättningar. Och vi har pratat om organisationer, olika typer av organisationer som får stöd eller kan få stöd. Men tredje frågan handlar om kulturformer, det vill säga själva innehållet och uttryckssätten och vad det är för något man gör. Hur inkluderas olika kulturformer i kulturplanerna? Vad fick ni för resultat där?
Ja, vi ser ju att det finns en väldigt tydlig central styrning för hur det här går till. Kulturrådet har ett betydande inflytande över det här. Jag har tidigare använt begreppet kulturrådets kulturaxiom för att peka på det här. Och det är inte så pampigt som det låter, utan det har helt enkelt att göra med att kulturrådet definierar vad som blir kultur i kulturplanerna på ett väldigt tydligt sätt. De har ett starkt inflytande över det här. Och det gör ju att det blir en central styrning av vad som definieras som kultur som inte har särskilt mycket regionala variationer. Det har att göra med uppdraget, hur det utformas till regionerna, där det finns 7 punkter av verksamhetsområden som de här ska inkludera, vilket de gör. De här ungefär 1,3 miljarderna som finns inom kultursamverkansmodellen ges ju inte bara ut till regionerna som får göra vad de vill med det, utan det ska riktas till 7 utvalda kulturområden som förvisso är tämligen breda men kanske inte fullständiga. I alla fall, så de här områdena matchas väldigt väl. En region har gjort en variant där man har delat upp ett av områdena i 3 andra. Det är scenkonst som blir dans, teater och musik. Medan en region har lagt till faktiskt en kulturform i form av crossmedia, vilket är tydligt trendbrott. Här utmanar man en definierad bild av vad kultur är. Kulturrådets definitioner i den här 7:an då, eller kulturaxiomet, är ju inte uteslutande. Det är ju inga hårda gränser på begreppen förvisso, men det finns en tydlig koppling till styrningen. Även om det här undantaget som påpekas i en region som har delat upp det i 3, så kan man ju ställa sig där frågan, scenkonst, är det mer än musik, teater och dans? Kanske. Men samtidigt det mest spännande, det vill jag slå på en gång till. Alltså det är ju crossmedia som dyker upp här som utmanar det. Crossmedia är ju alltså mediaframställningar som använder augmented reality och virtual reality. Men den centrala slutsatsen här, det är ju att vi ser att kulturrådets definierade punkter, de återkommer i det här. Den centrala styrningen som finns runt det här, den fungerar. På gott eller ont tänker jag inte uttala mig om det, men styrningen har effekt helt enkelt. Vad det här betyder är ju att kulturrådets definition av kultur får ett betydande genomslag i den svenska kulturpolitiken, även på en regional nivå. Det här blir ju en del av ett betydande problem. Först och främst så kan vi ju betrakta att den centrala styrningen som finns, den, som sagt, den fungerar, det händer någonting av den. Hypotesen om det är möjligt att på en regional nivå påverka det med central styrning, vad som finns i kulturlivet, det finns, det går. Men det som är tydligt, det är ju att möjligheten för regionala variationer, den förminskas av det här. Även om det kanske finns inom regionernas möjligheter att vara bredare än så här, så gör ju uppdraget som sådant att det verkar inte som att man vill kliva utanför de här ramarna. Man håller sig till, helt enkelt till det man ska göra i minsta möjliga mening. Inte för att man inte vill, tror jag, utan för att uppdraget helt enkelt fungerar så i praktiken. En central tanke med kultursamverkansmodellen var ju att man skulle ha regionala variationer. Men det verkar ju som att det har uteblivit. Och jag har jättesvårt att tro att det beror på att kulturlivet i Sveriges alla län ser likadant ut.
Ja, och just det gentemot regionalt eller nationellt, så är det också så att dessa kulturplaner ska ju följa de nationella kulturpolitiska målen. Och efter att de skrivit så lämnas de ju in till kulturrådet, som då helt enkelt godkänner dem eller inte godkänner dem och sen lämnar tillbaka dem för att de ska kunna gå igenom. Och där blir det ju även ett, nu går jag lite off tangent, men det blir ju också ett problem eftersom kulturrådet inte har några riktiga riktlinjer för hur kulturplanerna ska skrivas utöver dessa punkter som då ska vara med. Utan som de sa i samtal, telefonsamtal, att Nej, men de är ju inne på så bra spår redan så vi låter dem fortsätta på dem. Vilket även gör det svårare för att analysera och jämföra dem som vi har kommit fram till tidigare.
De regionala skillnaderna som man ser i det här har alltså kanske mer med utformningen att göra än vilket kulturliv som inkluderas i planerna.
Ja, egentligen, precis.
Det får vi väl kalla ett kapitalt misslyckande.
Okej, och med de orden tänker jag att vi ska prata just lite mer övergripande om slutsatserna. Ni har ju kommit in på det en del när ni har berättat om resultaten. Men jag är väldigt nyfiken på att höra era tankar och vilka slutsatser som ni kan dra utav den här rapporten. Rubriken som sådan, kulturlivets fortlevnad, den är ju ganska kaxig, dramatisk rent av. Så vad säger ni? Vilka slutsatser kan ni dra om kulturlivet, kultursamverkansmodellen och förutsättningarna för ideella, fria kulturorganisationer?
Ja, det första jag tänker ta tillvara på, det är ju den här så kallat kaxiga titeln som vi nog aldrig egentligen riktigt har förklarat vart den kommer ifrån. Men jag tycker egentligen inte att den är speciellt varken kaxig eller kontroversiell. Titeln grundar sig egentligen på någonting som vi snappade upp från Myndigheten för kulturanalys, alltså MYKA. Och det var ju att man pekade ut hur oerhört viktigt civilsamhället är för kulturlivet. Att det utgör en central del om man ska kunna uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Detta till trots, det vi noterar är ju att det svenska civilsamhället får ingen betydande plats, inget betydande utrymme, inga betydande möjligheter i de här planerna. Vilket blir ju en marginaliserande effekt av någonting som MYKA samtidigt har pekat ut att det är oerhört viktigt för de nationella kulturpolitiska målen. På så vis blir det ju någonting av en fråga om kulturlivets fortlevnad, en tematik. Hur ska det kunna överleva? Vilka förutsättningar och möjligheter finns det egentligen? Men vad ska vi då dra för slutsatser av det här? Kultursamverkansmodellen verkar inte ha löst åtminstone de problemen som har funnits sedan tidigare i förhållande till kulturlivet och framförallt det fria ideella kulturlivet. Vi ser ju att ingen vidare omfördelning av medel sker och vi ser även att medel inte tillkommer till civilsamhällets strukturer. De fortsätter alltså i samma hjulspår som tidigare. Och där i kan man ju ställa sig frågan, vad är funktionen med kultursamverkansmodellen? Annat då än att regionala kulturplaner upprättas, men de här måste ju ska leda till någonting. Det måste ju som finnas ett syfte med det. Och ett sånt syfte skulle ju då vara den här regionala anpassningsförmågan och de här regionala variationerna som skulle kunna ta hänsyn till kulturlivets faktiska förutsättningar. Men det verkar ju inte som att det här sker i någon vidare omfattning av vad vi kan finna i alla fall.
Och Pontus, vad säger du om slutsatser som går att dra efter att ha jobbat med den här rapporten?
Det starkaste som jag tänker på är just att vi tidigare har blivit pekade till att vill vi ha mer medel så är det regionerna och kultursamverkansmodellen vi ska kolla på och se till. Och när vi som rikstäckande organisationer som generellt sett inte har så mycket pengar, när vi nästan tävlar med regionala institutioner som är väldigt starka och väldigt välkända för regionerna, då är det väldigt svårt för oss och för ideella riksorganisationer att få pengar överhuvudtaget. Och det som den här rapporten beskriver, just den här bredden mellan vilka som kan få stöd, hur man ska söka stöden i de olika regionerna, det är ett enormt arbete för en riksorganisation att försöka gå igenom 20 stycken kulturplaner för att veta hur man ska tala till dem och hur man ska få stöd. Så det är ett arbete som egentligen ingen av våra organisationer kan ha råd med att göra. Slutsatsen jag kan dra av detta är att kultursamverkansmodellen är inte ett dra medel för rikstäckande organisationer.
Det är ju en svårframkomlig väg, åtminstone för riksorganisationer som inte uppbär samma strukturella organisatoriska styrka som exempelvis Riksteatern har, och på det vis blir ett undantag. Hur ska fler kunna etablera sådana här strukturer som exempelvis Riksteatern har? Med vilka medel? Eller är det möjligen så att den svenska kulturpolitiken har inte det för intresse? Det är ju kanske inte nödvändigtvis en målsättning i den svenska kulturpolitiken att det ska finnas riksorganisationer som samordnar det fria ideella kulturlivet, alltså civilsamhällets strukturer. I så fall är ju kultursamverkansmodellen ett alldeles utmärkt adekvat grepp för att nå de målen man vill. Men har man för sig att civilsamhället ska kunna bygga starkt och organisera sig, då krävs det här en insats och en förändring. Ska civilsamhället kunna möta upp det offentliga och institutionerna, då krävs det här att vi tar ett annat grepp. Greppet måste bli annorlunda på något sätt, och jag tror att ett bra ställe att göra någonting, det är att skapa förutsättningar för samverkansstrukturer inom civilsamhället.
Nu kommer vi in på min nästa fråga här. Om vi var på universitetet, den här rapporten liknar ju en uppsats till stor del. Har man pluggat eller har man läst lite uppsatser från studenter, så känner man igen sig i den här rapporten. Och hade vi varit på universitetet, ja, men då hade det kommit frågor om fortsatt forskning. Eller liksom, hur skulle man kunna fortsätta den här undersökningen? Så det vill jag gärna veta vad ni tänker om framtiden. Om det fanns resurser till att göra en ny studie, fler studier, fördjupa sig i någonting, vad skulle man då kunna ta upp och undersöka?
Ja, någonting jag bara mer och mer får upp ögonen för, det är ju SACO-stödet, alltså stödet till centrala amatörkulturorganisationer, som jag tycker är intressant. Det vore en väldigt intressant att göra en djupanalys av det för att se, alltså, hur stödet har utvecklats för att svara mot även kulturlivets förändring och utveckling över åren. Alltså hur man anpassar det helt enkelt och hur man fördelar resurser. Sker det förändringar inom det här? Hur? När? Var? Varför? Men som sagt, SACO-stödet tycker jag är väldigt intressant och vore roligt att få titta mer på.
Ja, så egentligen att gå för vår del, för rikstäckande ideella organisationer, att då fortsätta att driva arbetet för nationella medel, nationella stöd. Som sagt, regionala stöd kan inte hjälpa på en nationell nivå. Och de är inte gjorda för att göra det heller. Men det är ju där som rikstäckande organisationer sitter. Sen någonting som efter andra arbeten som jag har gjort med, när jag gått igenom kultursamverksmodellen och kulturplanerna, det hade i alla fall behövt en gemensam begreppsbild där man använder ord, där man ser sig vad man menar på samma sätt. För det är ofta som de olika kulturplanerna menar väldigt olika med vad de pratar om. Och ska man då försöka få stöd, ska man då försöka söka vissa stöd, kan det vara helt olika platser och på helt olika sätt även där som man får göra det i de olika kulturplanerna.
Ja, jag tycker också att det här är en väldigt viktig fråga. Vi ser ju ofta väldigt tydligt i kulturlivet att det finns inte ett gemensamt språk som man har etablerat. Där det är samma ord betyder samma saker. Jag tror att vi skulle må bra av i kulturlivet och vara mer överens på ett sånt sätt. Man kan ta den här ganska typiska diskussionen som de flesta på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med. Och det är ju det här mellan amatörkultur och ideell kultur. Jag är inte ute efter att försöka säga att vad vi ska använda och inte, men det jag kan notera är ju att begreppen används parallellt, vilket skapar ju en viss förvirring. Är det amatörkultur eller ideell kultur vi pratar om? Det blir oklart av detta. Det finns massor av såna här ord. Exempelvis hörde vi ju i början att Anna här frågade om begreppet institution, vad jag menade med det, och det är ju helt enkelt av den enkla anledningen att det finns inte en vedertagen definition av vad en kulturinstitution är. Det saknas helt enkelt en definition här. Det här blir ju en brist. Det är inte helt enkelt självklart i hela kulturlivet vad det här betyder. Vi är kanske inte riktigt helt överens. Det blir flytande helt enkelt. Ett annat välkänt exempel är ju principen om armlängds avstånd som just nu utreds på uppdrag av regeringen, för att man har insett kanske det att det behövs ett gemensamt grepp om vad principen innebär. Principen om armlängds avstånd är alltså idén om att politiken ska inte gå in och styra exakt vilka aktörer som mottar medel, utan det ska ju vara styrt på en principnivå där tjänstemännen står för placeringen. Susanna Dahlberg skrev för ett par år sedan en väldigt läsvärd uppsats på det här ämnet som heter What's the length of an arm, som jag absolut kan rekommendera om man är intresserad av den här typen av frågor.
Ytterligare ett problem som jag tycker där är med begreppet deltagande eller att delta. Och då är det just här som Myka gick in med den rapporten som sa att om det är deltagande i hela Sverige, vilket står i kulturplanen, eller som står i de nationella kulturpolitiska målen att det ska finnas, så ska det finnas ett deltagande i hela Sverige, så är det civilsamhället vi måste satsa på. Men där är också ett problem, för det finns väldigt olika tolkningar på vad deltagande innebär. Där många då av institutionerna ofta tolkar det som att när man har en person sett en teaterföreställning eller gått på opera ett tillfälle, då har ju de fått delta i kulturen. Medan ideella riksorganisationer oftare ser deltagande som att man är med och skapar någonting. Man deltar i en orkester, man deltar i en teater, man är med i det. Så det är helt olika bilder på vad att delta och deltagande betyder. Och det är någonting som gör en extrem skillnad.
Absolut, och det här har ju med en ganska stor kulturpolitisk fråga att göra. Det är vilket sorts kulturliv vill vi ha i Sverige egentligen? Vill vi ha ett där det är kultur att man går och köper en färdigpaketerad produkt på ett ställe? Eller är kulturlivet något som man deltar i, något som man är aktiv inom och som man gör saker där man är kreativ och skapar tillsammans med andra människor? Det är en viktig motsättning i detta, vilken sorts kulturliv vi vill ha. Är det någonting som rullas in på en kärra från storstan och det visas upp som kom här nu barnen ska ni få se på vilket kulturliv vi har? Eller är det någonting som kommer ur folket som har sina rötter i civilsamhället och det ideella engagemanget? Men vill vi ha ett mer dynamiskt och nyskapande kulturliv där deltagande är en självklarhet, då måste vi börja titta på hur vi tar de här greppen igen. Alltså om hur civilsamhället stöttas och inkluderas i kulturlivet. Alltså ska folket i bred bemärkelse vara en del i detta och ta del av den glädje och den bildningen och den allt det positiva som det här medför. Då är vi så illa tvungna. Vi måste tänka om. För någonting har gått väldigt fel. Vi måste titta på vart är det folket finns. Vart finns engagemanget? Hur engagerar sig folk? Och det här är ingen lätt utmaning. Det är tvärtom en väldigt bred och en väldigt stor utmaning som vi måste försöka tackla på ett bra sätt. Om folk i bredare mening ska kunna engageras i kulturlivet.
Jesper och Pontus, det är så roligt att prata med er. För varje gång vi pratar om den här rapporten så är det som att trycka på en knapp. Självspelande piano. Ni drar igång och ni broderar ut. Ni besitter så otroligt mycket kunskap i de här frågorna. Det är jätteroligt att lyssna på era tankar om framtiden och förutsättningarna och framförallt rapporten. Jag tänker att vi ska prata lite om också tidigare samtal som vi har haft. Nexus valde ju att gå in med full styrka på Folk och kultur 2021 och arrangerade flera aktiviteter där. En av aktiviteterna var ett panelsamtal om rapporten där vi bland annat hade Christer Nylander från Liberalerna som är ordförande för kulturutskottet i riksdagen. Och jag är otroligt nyfiken på vad som har hänt sedan dess. Folk och kultur var i början av februari. Vad har hänt? Har det kommit in några reaktioner? Vet ni något om rapporten? Har den blivit läst? Vad tycker folk? Vad säger folk?
Jag tycker vi märker att rapporten får spridning. Och någonting annat som jag uppfattar som positivt i det är att med den så sprids även Nexus-projektet och fler kommer i kontakt med det och får ta del av de idéer som finns därigenom. Vilket jag ser som väldigt positiv biprodukt av det här. Men som sagt, rapporten, den verkar spridas. Exempelvis har vi deltagit på möten med andra delar av civilsamhällesstrukturer. Exempelvis satt vi på ett möte med AX som var väldigt trevligt härom veckan, där vi diskuterade just rapporten och Nexus. Min uppfattning var att det fanns ett intresse av rapportens frågor därifrån. Jag ska inte tala för AX, men jag tror att det fanns det i alla fall. Det var min uppfattning från mötet och det känns positivt. Vi arbetar ju just nu med att försöka sprida rapporten så mycket som möjligt i de kanalerna som vi har möjlighet att komma åt. Siktet har vi här kanske särskilt inställt på politiker och tjänstemän som arbetar i förhållande till kultursamverkansmodellen och som har viktiga positioner inom hur den faktiskt fungerar och kanske hur den utvecklas även. Vi försöker ju även såklart sprida det till civilsamhällets strukturer och aktörer så att möjligheten finns att ta del från det ur de perspektiven också från den typen av organiseringar.
Sen med tanke på att vi var inne på, när vi pratade om begreppsförvirring tidigare, så nämnde Jesper här AX. Och då kan jag förklara lite tydligare att AX är ju, står för kulturorganisationer i samverkan, som är en paraplyorganisation för ideella kulturutövare, helt enkelt i Sverige. Jag satt även med på ett möte med AX årsmöte igår till och med, där Per Lodenius, en politiker för Centerpartiet som också sitter med i kulturdepartementet, som även han då visade att han hade hört talas och kände till rapporten i alla fall. Så att den sprider sig i kulturdepartementet och vidare är, det är väldigt kul att höra.
Ja, det får man ju säga att det är ju väldigt roligt. Jag tror ju med att vi på det här samtalet på Folk och Kultur hade med Christer Nylander så finns det en god förutsättning för att rapporten ska spridas till politiken på riksplanet. Inom den liberala riksdagsgruppen, inom kulturutskottet och så vidare. Och det är ju en väldigt positiv effekt får vi ju se på så vis. Men det återstår att se egentligen vilken full effekt av spridningen vi får. För det är en sak jag är övertygad om, det är att vi inte har sett allt. Vi känner inte till alla som har läst den här rapporten och som påverkas av det. Och vi vet inte faktiskt vad den kommer att leda till.
Och någonting som också är mycket intressant, som jag även fick reda på igår, som verkar vara ny information, är ju att de har kommit fram till att det ska komma en ny kulturutredning eller liknande ganska snart. Där man alltså ska se över kultursamverkansmodellen. Och att vi då redan har gjort något sådant här när vi förklarar vad våra problem är med kultursamverkansmodellen är en väldigt stark början till detta. Så det, jag ser väldigt mycket fram emot att höra vad de kommer fram till.
Ja, det kan ju även nämnas att den särskilda kulturutredningen apropå coronakrisen och Linda Zachrisson som leder den har fått ett exemplar av den här rapporten. Så vi ser väl vilket genomslag eller om något genomslag den får i den utredningen. Som jag förstår det, som den här utredningen i praktiken fungerar, så verkar den hålla ett fokus på företagande och det professionella kulturlivet, alltså inte det ideella kulturlivet. Men det återstår ju att se. Det stämmer ju inte riktigt överens med det direktivet som jag tolkar det, åtminstone som finns till den här utredningen. Men vi får se. Dock är jag skeptisk. Jag tror inte att civilsamhället kommer att inkluderas i den här utredningen på något alldeles för tydligt sätt. Men jag kan ha hur fel som helst och ingen är gladare än mig om det händer.
Igår hade ju som sagt AX årsmöte och där var även Gunnar Adelius, en som är anställd för ICA, Ideell Kulturallians, som det är en paraplyorganisation för ideell kultur i Sverige. Han var med och pratade om denna återstartsutredning och berättade att det var även en av de högsta positionerna i utredningen som bland annat doktorerat i civilsamhällesfrågor och verkar vara väldigt insatt i det ideella samhället och den ideella kulturen generellt. Och att det ändå finns en viss syn på det, att det finns en hel del kunskap och sånt om det ideella samhället. Och det var även det hans bild var. Men det får ju se hur mycket av det som faktiskt kommer igenom.
Rapporten Kulturlivets fortlevnad handlar som sagt till stor del om kulturpolitik. Och politik är som vi vet ett uthållighetsspel. Man måste vara ihärdig, förändring tar tid, men sen kan det ske plötsligt och snabbt när det väl släpper. Jag ser fram emot att följa framtiden, se vad som händer här. Vill du som lyssnar ta del av rapporten så gå in på www.rum.se. Jag vill också passa på att tipsa om Knutpodden och Nexus-projektets YouTube-kanal Knutkalaset. Där finns det också material från Folk och Kultur, inspelat panelsamtal, föreläsning, presentation av rapporten och annat spännande. Stort tack till er rapportförfattarna Jesper och Pontus för att ni ville vara med och snacka med mig om kulturlivets fortlevnad. Jag hoppas att vi kan sätta ett utropstecken och inte ett frågetecken efter den rubriken framöver. Men vi får se vad som händer. Samtalen pågår, samtalen fortsätter. Och podden fortsätter också med nya spännande avsnitt som rör civilsamhället, kulturlivet, ideella organisationer, engagemang och annat roligt. Jag heter Anna Wallgren och nu sätter jag punkt.